Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Folk har fan tappat det de senaste veckorna.
Får bara säga en sak först.
Vad vill du säga?
Välkomna till Pascal och Johannes podcast.
Vilket avsnitt?
Det vet jag inte. Men det var länge sedan vi sa det. Därför vill jag ändå...
Känns det bra att säga det?
Men det känns ändå som att lyssnarna då, de blir trygga av min röst. Mm. Det är som vårt eget Good Morning Vietnam. Förstår du?
Jag förstår. Jag tror du skulle börja prata om Jonathan Unge här som du gjorde hela vägen upp.
Nej, nej.
Nej?
Nej.
Det skulle du hålla tyst om.
Ja, han är tydligen en profil här.
Ja, vi censurerar det du sa till mig då.
Ja.
Nej, men det viftas ju med flaggor för att fira terrordåd.
Ja.
Det gör det.
Ja.
Kalle Schulman, som vi tycker om.
Ja.
Han kallar palestinier för getknullare på Instagram.
Ja, det var sinnessjukt faktiskt.
Och vad gjorde du förra veckan?
Vad jag gjorde?
Ja. Indianer håller på att käbbla om.
I jordet?
Ja, i jordet. Som du sen har sagt resten av veckan. Vad var det nu? Du är...
Nej, du ska inte säga
12% indian, som du säger. Vilken stam är du?
Du får inte säga indian.
Okej, du är...
Och man får inte säga mapuche heller.
12% i ordet. Och du är inte m-ordet.
Alltså, min pappa är typ 60% i ordet, eller indian, som jag får säga.
Chilenskt någonting.
Ja, vi är ju... Jag tror... Utan att veta det här.
Och det är inte den incestdelen, han Gonzales.
Gubben Gonzales?
Nej.
Nej, han var
bara en knullgubbe.
Han var spansk knullgubbe. Ja. Han var ju guldgräver från Spanien.
Just det. Och den här i ordet kretsen, det, släktledet.
Det är från Gubben Gonzales jag har fått mina blåa ögon, säger folk. I Chile då.
Det är väldigt många som har också det från Gubben Gonzales. Jag fick klammen.
Väldigt många har fått klamme av Gubben Gonzales. Jag har fått blåa ögon.
Det är fint ändå.
Ja, vackert.
Men red ut här, vad jävla stam, eller vad fan heter det, kommer det ifrån? Eller är det S-ordet, vad får man säga stam? Vad heter det?
Stam.
Nej, men liksom, vad för liksom, i-ordet gruppering i Chile kommer du ifrån? Och
alltså,
jävla, mycket vet du om det här?
Jag kan väldigt lite om det här. Men jag vet att det finns en stor grupp indianer i Chile, ursprungsbefolkning som man säger.
Och du sa det att man inte sa förra veckan.
Ja,
nu säger du det.
Jag vet inte. Men de kallas i folkmun, eller lite nedsättande, för Mapuche-indianer. Men det man säger egentligen, då säger man Araucanos. Och det är liksom...
Det är, vad betyder det?
Alltså det är Chiles,
det är
Chiles
det är
samer.
Arancaos.
Vad är A-ordet?
Nej, man säger Arancaos, var det så det var?
Araucanos.
Araucanos, bra.
Ja. Och det är väl lite som Chiles samer, skulle jag säga.
Mm.
Och jag tror att det är från dem jag och mina stolta fjäderprydda förfäder härstammar.
Panflöjtister.
Ja, alltså det, jag vet inte
det,
om
de... Ditt, det är din liksom i-ordet krets som står nere på Sergels torg.
Som gjorde det på 80-talet i alla fall. Fast det är ju mer, alltså jag tror att det är mer, jag vet inte hur många chilener var med där. Det var väl mer peruaner och bolivianer. De är lite mer musikaliska än vad vi är. Jag tror de...
Ni kan bara sprida klamme. Och eventuellt då och då blåa ögon.
Gubben Gonzales, som du hör, Gonzales är superspanskt. Han var ju alltså spanjor och guldgräv. Jag tror inte han hade mycket till övers för Mapuche-indianerna.
Nej.
Faktiskt.
Han hade den här samma lite inhumana synen som jag ser hos Bianca Meyer just nu.
Bianca Meyer, det är ju en gammal polare till mig.
Så du lägger veto mot det jag tänker säga just nu?
Nej, jag vet inte vad hon har sagt, men hon gick ju också i Östermalmsskolan, precis som jag, Jonathan Unge, Melissa Horn.
Är det här en avledningsmanöver för att jag inte ska säga någonting om Bianca Meyer här?
Att jag bara rabblar upp mer eller mindre kända personer som har gått på Svanskolan.
Nej, men Bianca Meyer skrev en ganska slirig text i Expressen Kultur. Läste du den? Snabbt skriven.
Nej.
Lite hafsigt.
Ja, nej. Nej,
nej. Mycket känslor.
Ja, det har varit mycket känslor på internet på sistone.
Ja, vilken del av internet? Alla delar?
Ja, Mapuche-delen har jag inte varit inne på. Men, nej, men det svenska internetet har ju tappat det fullständigt.
Ja, men verkligen. Ja, men, för det slår mig där att det hon skriver, det är... Ni ser, jag citerar henne då, ni ser oss inte skrika död åt alla palestinier. Och sen ser jag henne på Twitter. Och då skriver hon, apropå uppgiften att man använde vit fosfor, att Israel använde vit fosfor, så skriver hon, vit fosfor är alltså helt lagligt, inget krigsbrott, era jävla kärringar. Didn't hear you cry when they raped our babies, tror jag. Ja, precis. Och sen är det någon som ifrågasätter det här. Då säger hon, vad är problemet menar du? Syftet är att döda.
Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, det här har ju tagit fram det absolut sämsta i människor. Hela den här konflikten. Och vi kan väl säga att det är ju... Man blir ju liksom lika upprörd över de här dårarna som åkte runt och tutade bilar för att fira det här liksom... Alltså vidriga, vidriga mördandet av barn, kvinnor och civila som Hamas gjorde sig skyldig till där i början.
Men det är som att det är en VM-final. Man står och viftar med flaggor. Det är liksom... Det finns inget förenande alls i det här. Det är bara splittring. Nej. Bara flaggor. Det är en VM-final som ingen kan vinna.
Nej, men har du lagt upp någonting i sociala medier?
Nej, nej, jag försöker bara att inte se. Nu råkade jag se det här och så blev jag liksom matt.
Nej, men jag vet inte vad man ska skriva.
Alltså, men bara det, så här, jag vet vad vit fosfor är.
Alltså inte rent kemiskt vad det innehåller så att säga. Men jag vet att det är inget man vill ha på huvudet så att säga.
Här är Ove Bring, professor i internationell rätt och folkrättsexpert. Det är bland det starkaste brandvapnet man kan tänka sig. Förut tyckte man att napalm var det vidrigaste brandvapnet. Men vit fosfor är värre. Och det är någonting som man bara kan säga, men det är dunder att använda det. Det är inget krigsbrott. Syftet är att döda. Det är ändå ett speciellt klimat.
Ja, men det visar ju hur, liksom, hur folk har... Ja, men börjat gå över alla gränser. Och så här, man kan ju säga såhär, vad PK är som sitter och... ja, men jag vet inte. Dömer de för det? Men ord betyder...
Ja, framförallt att vi inte har någon liksom, känslomässig, ingen koppling till konflikten.
Nej, men det spelar...
Det var en annan sak om det var mapuches. Då
hade du... Nej, men det spelar ingen... Du får inte säga mapuches. Du får säga araucanos. Ja, just, även araucanos. Det är svårare ord.
Ja.
Alltså, ord spelar fan roll. Alltså,
ja, det är så jävla...
Och det blir aldrig mer tydligt. Ja, det blir aldrig mer tydligt än i just kanske Israel-Palestina-konflikten.
Ja. Ja, men man blir så jävla illa berörd. Förlåt, jag kom av mig. Jag googlade precis här. Det är lagligt med vit fosfor. Om man använder det mot militära mål. Men det är totalförbud om man... Ja, det är Ove Bring, ja. Om man använder det mot Gaza på grund av att det är en koncentration av civila där. Och att man ens behöver ens diskutera det här.
Nej.
Att vi ens liksom sitter och reder ut det här. Det är, om det var napalm.
Ja, det, och, napalm...
Det är bara att folk vet lite mindre om det här kanske.
Napalm breakade väl, så att säga, under Vietnamkriget då.
Mm. Har det liksom tappat, falnat nu, napalm, så att säga?
Ja, men nu är det väl vit fosfor som är...
Det är det som tydliga. Är det nya, ja. Svarta.
Ja. Men nej, det är ju alltså, så här, det finns ju ingenting man kan säga som kommer, eller lägga upp på sociala medier, som kommer göra någonting bättre.
Nej, för att vänner till oss har ju helt galna i huvudet. Ja. Man är så besviken på alla som lägger upp någonting. I princip 97% är sjuka i huvudet.
Ja.
Det känns som att vi har inte tänkt igenom vad vi har vi sagt dumt här. Det är också känslan man har hela tiden.
Ja, alltså, nu med tanke på att jag satt mig på höga hästar och sagt att ord betyder någonting. Vi har ju sagt, du har ju suttit och sagt Mapuche-indianer. Det hade du blivit kritiserad för i Chile.
Mm. Samer har jag sagt. Det var du orolig för.
S-ordet.
Vad ska man säga då? Är det renknullare?
Häromdagen tittade jag för andra gången på dokumentären om David Beckham. Har du sett den?
Är det något sånt här som han typ har producerat själv?
Ja, exakt. Gå på Netflix, 4 avsnitt.
Ja,
du vet vem David Beckham är?
Känner till honom. Avslutat sin karriär i PSG.
Ja, var han stor i Hallstahammar på 90-talet?
Han var otroligt stor som modeförebild, inte bara i Hallstahammar utan även fler platser i världen.
För dig?
Nej, jag hade nog någon så här Backstreet Boys-kille istället.
Va?
Ja, men,
Howie?
Nej, han var väl tuff.
AJ?
Han var också tuff.
Nick?
Ja, fast jag kunde inte ha en frisyr. Hade nog, eller Nick, precis. Ja. Precis, ja.
Ja, mm. Ja. Fint. Men först
blonderat hår.
Ja, exakt. Hade du också blonderat hår?
Mm.
Ja.
Det var billigt, för mamma vill inte liksom låta mig göra det på riktigt på frisör. Så det var ju lite mer gult.
När Ljungberg kom, slog igenom breaket, körde du hans frisyr, den här röda tuppkammen då?
Nej, jag gjorde inte det. Jag körde någon annan sån här fotbollsspelarfrisyr som jag inte kommer ihåg.
Okay.
Mer en form av Tintin-grej. Liksom. En sån.
Okay. Ja. Snyggt.
Spikes hade du. Blonda.
Har
Prodigy var det kanske.
Har gått igenom ditt mode 90-tal nu?
Förlåt. Just det, det är din tur.
Det är min show. Den här dokumentären, alltså först såg jag den själv och sen såg jag den tillsammans med Linnea. Och det finns en scen under de här, vad blir det, typ 5 timmarna som gör något med mig som ingen annan scen har lyckats med de senaste 10 åren. Jag vet inte vilken scen det var som gjorde något med mig för 10 år sedan. Men just den här scenen, det är liksom, det är 99. Och David Beckham har, sen han blev utvisad i åttondelsfinalen mot Argentina sommaren 98, varit Englands mest hatade man.
Det var verkligen speciellt.
Ja, men motståndarfansen buar så fort han äntrar planen. När han går på gatan så kommer folk på riktigt fram och spottar på honom.
Enligt hans egen dokumentär. Det har hänt en gång. Han har aldrig gått på gatan, ska man komma ihåg. Ja.
En man något jävla skithål i England hänger upp en docka klädd i Beckhams tröja. Alltså hänger dockan.
Jaha, alltså hängd.
Ja. Ja. Motståndarfansen sjunger om Victoria, alltså Posh Spice. Att Posh Spice takes it up the ass.
Ja just det, det kommer jag ihåg.
Ja men det är ändå, det har varit ett körigt år för David Beckham här. Mm. Det hör du.
Mm.
Har du haft något körigt år?
Nästan alla mina år känns köriga så här med backspegeln.
Man hade spelat in en sån här dokumentär om alla dina år.
För att jag antar att det här slutar positivt.
Ja, du får se. Ja, men, och nu är det alltså maj 1999. Och Beckhams lag då, Manchester United, även mitt lag, har tagits fram till finalen i Champions League. Och där ligger de under med 1-0 mot Bayern München i den här matchen som spelas i Barcelona. Mitt ex-pappa var förresten där. Mm-hmm. Han hade biljett, men han är engelsman. Han söp sig för full innan matchen, så han släpptes in på arenan. Till det här som skulle bli...
I linje med hans nationalitet.
Ja, men lite så. Men det,
man får säga engelsman.
E-ordet. Nej, men alltså, United ligger under med 1-0. Matchen är snart slut. Och David Beckham, han har varit otrolig i den här matchen. Han har aldrig slutat
springa. Det är revansch nu för honom.
Ja, han, liksom, han ger aldrig upp. Allt som han har haft i huvudet det här skitåret liksom kommer ut i hans ben. Han bär United på sina axlar. Men bolljäveln går inte in. Det är liksom, tickar upp mot 88-89 minuten. Och det blir en hörna. Och David Beckham ska ta den här hörnan såklart. Han var ju världens bästa hörn- och frisparksläggare. Och det då den här dokumentären gör, det är att man börjar klippa. Man varvar gamla scener från en gammal pojklagsmatch när han var 12-13 år gammal och ska skjuta en hörna. Med matchbilder från när han som 23-24-åring i den här Champions League-finalen då lägger upp bollen för att slå den här hörnan.
Och det är lite att de drar ut på tiden. Det är många närbilder när han lägger boll och sådär. Publik som kanske håller sig för munnen och... Han ser väldigt allvarsam på lagkamrat. Säkert en gammal klippbild som de använder. Manipulerar lite, ja, men, för att bygga det här.
Ja, men exakt.
Snyggt.
Ja, men det, alltså, det är otroligt. Mm. Det gör någonting.
Och pojklagsmatchen, vad gör han där då?
Då lägger han upp också upp bollen. Och så säger han också, han berättar hur hård hans farsa var. Och sa att...
Ja, det är alltså speak över det här. Alltså en voice över det här.
Mm. Och då säger han berättar också om att hans pappa sa till honom, för hans pappa tränade honom väldigt hårt från det att han var liten. Att hans pappa sa att i slutet av matcherna, då är hörnen allt viktiga. Det är då de klassiska ögonblicken så här, skapas. Och jag vet inte varför det här gör så starkt intryck på mig. Men det är som att jag går sönder inombords samtidigt som jag liksom ryser av någon sorts rörelse. För det är så jävla fint. Mm. Det är så vackert.
Att han hyllar den här liksom... väldigt, väldigt, väldigt kanske dåliga fotbollsfarsar.
Ja, dels det. Man har ju kluven. Nej, men jag tänker på det här med 10 000 timmar som man måste praktisera något för att bli riktigt bra. Du vet om det. Malcolm Gladwell, den här boken. Bla, bla. Och här, när Beckham lägger upp bollen till när han ska slå den här hörnan, då har han ju lagt det här arbetet bakom sig. Han har slagit 10 000 hörnor och nu står allt på spel. Det är hans livs viktigaste ögonblick. Och för idrottsmän är ju den där sortens ögonblick så tydliga. De är ofta också så väl dokumenterade. Du slår hörnan, frisparken eller straffen och den går i mål. Laget vinner och du blir historisk.
Och du kan ju definiera hela din karriär åt vilket håll som helst. Vad heter Champions League-målvakten som tappade in 2 bollar här för några år sedan?
Karius.
Ja. Karius. Det gick lite sämre för honom.
Ja, det var...
Det är nästan så att man måste säga K-ordet där, för hans skull.
Ja, men, och vi andra då, som författare så är det inte så att du tränar och tränar på att skriva och sen en dag så skriver du en scen som är så otrolig att folk minns den. Eller det är kanske det du gör, men det är liksom ingen YouTube-ögonblick på det. Du måste ändå traggla dig igenom scenen sen och Den, liksom, ja, du fattar.
Och det är fortfarande så att du står på bokmässan och någon kommer fram och undrar varför du vill skriva i boken. Har du skrivit den eller?
Exakt, alltså, så.
Mycket sådana ögonblick.
Ja, och du kan aldrig bli ett YouTube-klipp. Det kan aldrig klippas på det där sättet. Från pojklagsspelare till professionell spelare i Champions League-final på Nou Camp i Barcelona. Och kanske är det därför framförallt fotbollsspelare har en särställning bland andra män. För att det är en av få saker, om man generaliserar, som män gråter till. Jag märkte det när jag skrev X, min bok som jag skrev för 2 år sedan om Vanessa Frank. Den handlade om matchfixning inom fotbollen. Och då intervjuade jag professionella fotbollsspelare och människor runt om de här spelarna. Och det jag insåg var att fotbollsspelare i synnerhet, men idrottsmän i allmänhet, är den enda yrkeskategori som både äldre och yngre män respekterar och ser upp till.
Mm.
Håller du med mig?
Ja, verkligen.
Ja, men för att äldre män är ju ofta ganska avvaktande och kan vara ganska dömande mot yngre män. Man har svårt att ge dem komplimanger. Men inte om man är fotbollsspelare. Då dyrkas man. Då kan liksom en gubbjävel gå fram och ta selfie med en 18-åring.
Ja.
Jag har ju också liksom blivit en gubbe på något sätt. När Lionel Messi, en annan fotbollsspelare, äntligen fick vinna VM i vintras, då grät jag. Vet du varför?
Nej.
Jo, för att när han lyfte den där pokalen, VM-bucklan, då kunde jag korsklippa hans liv. Se när han stod där omgiven av sina lagkamrater och lyfta VM-pokalen. Och samtidigt frågade Linnea, varför gråter du? Och jag sa, för att jag såg honom som pojke. 2004. Jag satt på Crazy Horse, baren som förr låg på Sturegatan. Och såg honom göra sitt allra första mål som 17-åring. Och jag visste, och alla som såg honom spela visste då att det var något speciellt med honom. Det var något annat. Och sen har åren gått. Han har varit bäst i världen. Han har gjort otroliga mål. Stått för framspelningar som liksom trotsar fysikens lagar. Han ska inte kunna se den där passningen. Det är omöjligt, men han gör ändå det. Men det han inte har fått göra, och det vet man, det är att ha fått vinna VM. Han har varit så nära, men ändå alltid misslyckats. Tills nu. De där misslyckandena och den där korta, obliga 17-åringen som hade så otroligt dålig hållning när han var tonåring, De liksom började korsklippas i min hjärna, precis som i Beckham-dokumentären. Och jag mumlade. Du gjorde det, Leo. Du är världsmästare.
Jag kommer inte ihåg vilka de spelade mot.
Nu är jag inte heller det, bara för det. Vilka mötte de i finalen? Det var väl... Det var inte Nederländerna.
Det var en otrolig match.
Det var en helt fantastisk... Ja, det var i Frankrike.
Ja, just det.
Det var en helt fantastisk match. Och Linnea liksom... Hon frågade, men snälla Pascal, varför gråter du? Fortsatte hon. Insåg då att jag grät också därför att det tog slut. För mig, för oss. För mig och Lionel Messi. För det var en cirkel som slöts. Jag såg en annan människa gå från start till mål. Och det enda jag kunde mumla var, han gjorde det. Han gjorde det.
Jag förstår dig även om jag skrattar.
Gör det?
Ja, verkligen.
Och tänk på, finns det någonting i mitt liv jag kan korsklippa?
Vad finns det?
Ja, men jag gick flera dagar och tänkte, fan, det finns inget.
E-type-krönikan du skrev, att man inte svarar på dina sms.
Den gillar du.
Och om han då skulle spela på ditt bröllop.
Ja, det hade
250 000 kronor. Ja, då det hade du kunnat korsklippa om man tar bort fakturan däremellan. Så att det, bara...
det var en vacker vänskap. Nej, men ja, jag har ju ett ögonblick. Så jag ska försöka korsklippa.
Oj, spännande.
Ja.
Sen, är jag med i ögonblicket?
Nej, det är du inte.
Nej, mindre spännande.
Vill att jag ska köra ensam? Vill gå ut så länge?
Nej, jag vill ändå höra.
Sen får du säga om det är gåshud eller om du till och med börjar gråta.
Oj, oj. Ska jag blunda och se det här framför mig kanske?
Ja, men det kan du göra. Kan du blunda? Ja, och så tänk... Det är november 1997. Banergatan. Östermalmsskolan. 6:e våningen. Där ligger datorsalen. Vi, klass 5, Montessori-klassen, har just haft ett test i datorkunskap. Jag vet inte om jag har klarat det, men jag tror det. Vår lärare, Stig, går omkring och kontrollerar resultaten på skärmarna. Nu har han stannat vid min. Det är oktober 2023. Jag har ett litet helvete här. Det är mitt eget lilla Vietnamkrig. Min son Benjamin springer omkring och kastar projektiler. Han kastar allt han får tag på. Just nu kupar han ett elektriskt värmeljus och tar sikte på en vas. 97. Vår lärare Stig står bakom mig. Sen ber han mig ställa mig upp. Han säger, Pascal, du klarade det. Du har nu datorkörkort. Hela klassen har faktiskt klarat det. Och Stig är mycket nöjd och stolt. Men själva körkorten, då måste han gå och hämta. Han säger till klassen, jag kommer snart. Oktober 2023. Benjamin för armen bakåt och han kastar. Vasen med blommor som står på bordet träffar han. Det är en otrolig träff. Klonk, säger det. Sen ser jag hur vasen välter. Jag skriker rakt ut. Och genom mitt skrik så hör jag något annat. Det är en telefon som ringer. Jag tittar mellan telefonen och de äckliga, redan halvdöda blommorna som ligger i sitt vatten på brädgolvet. 97. Vi är väl 25-26 elever och allt övergår väldigt snabbt i anarki. Stig, läraren som har försvunnit för att hämta själva datorkörkorten, han har väl stannat för att ta en kaffe eller någonting. Jag vet inte. Det jag vet är att en klasskamrat som, ja, vi kan kalla honom Bengt, drar ner gylfen. Sen stoppar han in pekfingret i byxorna, hänger ut det som att det vore en kuk. Han springer runt och säger till alla, sug, sug. Snart hakar fler på. Det är Olle, Jocke, Viktor och så jag. Oktober 2023. Jag svarar i telefonen. Medan jag säger hallå så ser jag Benjamin borta i hallen få tag på ett paraply. För en sekund tror jag att han ska kasta det som ett spjut. Som om jag lever i en slags Vasastans version av Flugornas herre. Men det gör han inte. Istället börjar han svinga över huvudet som en Mapuche-indian. Hej, det är Sara, säger rösten i telefonen. Sara är, som du vet, en av dina och mina agenter. Hon låter väldigt glad. Innan hon hinner fortsätta så skriker jag, nej! För Benjamin står och slår paraplyet på tv-skärmen där Efter Fem visas. 1997. Någon av skatorna i klassen har grodat ner oss. Plötsligt står han där, Stig. Han ser inte glad ut. Jag försöker få upp fingret ur byxan, men det har liksom fastnat i gylfen. Det kroknar under hans blick. Han spänner ögonen i mig och säger, Pascal, det här är så jävla, jävla obegåvat. Och sen skriker han på oss. Saliven flyger. 2023. Jag har släppt telefonen, rusat fram och avväpnat Benjamin. Han skriker. Han slår efter mig. Han är högröd i ansiktet. Jag stiger tillbaka mot telefonen som är lämnat på köksbänken. Jag tar den och säger, ursäkta. Benjamin skriker och gråter. Men vad händer? Och Sara säger, det är goda nyheter. 97. Istället för en fin ceremoni tar Stig korten och kastar dem på oss. Jag ser ner på kortet. Det är grönt. Där står det. Datorkörkort Pascal Engel. Jag är nu legitimerad och betrodd att hantera en dator.
Datormaskinist.
2023. Du vann Petrona Awards, säger Sara. Du gjorde det.
Wow, det är ingen lång list längre. Det är inte en shortlist.
Nej. Råttkungen är bästa skandinaviska kriminalroman i Storbritannien 2023. Och jag tänker med tårar tillbaka på alla de 10 000 timmar som jag har nyttjat mitt datakörkort. Jag har skrivit och skrivit och nu äntligen, där är det. Petrona Awards. Du, vad känner du?
Gåshud.
Ståpäls. Grät du?
Ståkuk.
Ståkuk.
Jag står på en fest och jag pratar med en snubbe. Det här är 3 eller 4 veckor sedan.
Jag skulle tro att du skulle säga typ 3-4 decennier sedan, men nej.
Det känns så. Han säger så här saker som, du är selåker, du är grym, du är otrolig. Sådana grejer säger han till mig.
Vet du vad Denise Rudberg trodde att du hette idag?
Jag?
Ja.
Nej, berätta.
Seläng.
Seläng. Alltså, det är helt otroligt.
Ja, jag gillade det. Ja, förlåt.
Fortsätt. Omskakande. Den här snubben, han vet vem jag är. Han kramar mig. Han vill ta bilder med mig.
Jaha.
Och
en fanboy.
Alltså, jag säger liksom, oh, wow, du är också härlig, otrolig, broder och sådär. Men jag har ingen aning om vem den här killen är. Jag har ingen aning. Och jag söker bara efter en, alltså jag vill bara bort från situationen.
Ja.
För allt jag säger, alltså det närmar sig punkten där jag kommer att avslöjas. För han tror ju att jag vet vem han är.
Ja.
Och mitt i den här förbrödningen så kommer Magda fram. och liksom börjar dra mig lite i armen. Och så tar de mig mot toaletterna på den här festen, bort från den här snubben. Och så viskar de till mig: fan, kan du prata med honom? Jag bara, va? Vet du inte vem det är? Nej. Du vet att din karriär är över om man postar de här bilderna som ni har tagit tillsammans.
Oj.
Men innan jag fortsätter, jag kan inte berätta vem det här är, för då kanske bilderna postas. Innan jag fortsätter så tänkte jag att vi ska stanna, för det här är ju ansiktsblindhet jag pratar om.
Ja.
Det här är en person jag borde veta vem det är. Det kan ju du relatera till.
Ja, verkligen. Jag är ju fullständigt ansiktsblind.
Det är väl egentligen, alltså riktig ansiktsblindhet, det är ju någonting man typ föds med, eller man får en stroke och sen blir man ansiktsblind. Ja. Jag tror inte att man känner igen sitt eget ansikte då. Jag tror man får liksom problem med att forma en identitet och sådär. Jag för mig att det är något sådär. Jag har inte ens orkat googla detta. Men det här är liksom en ansiktsblindhet som är utlöst, som du och jag har,
ja,
av någon form av självmedvetenhet. Eller liksom,
det är inte sympatiskt alltså, av oss.
Men det gör att vi vill liksom bli uppgillade på olika sätt, eller? Vad beror din på?
Alltså jag vet inte. Jag känner inte igen ansikten. Om jag inte ser dem där de hör hemma. Alltså till exempel om jag träffar någon av mina grannar på Odengatan, så känner jag inte igen dem. Men ser de i huset, då förstår jag att det är en granne. Men annars går jag bara förbi.
Alltså jag har projicerat på dig att det hänger ihop med att du ändå alltid reflekterar. I varje situation så tänker du på hur du framstår, vad folk tycker om dig.
Ja.
Det är också därför du intervjuar alla du pratar med, till exempel, snarare än pratar själv.
Ja,
eller?
Det är sympatiskt av mig.
Det kanske var jobbigt för dem. Att det liksom allting är en söndagsintervju.
Allt är värvet för mig.
För mig är det är inte riktigt samma sak. För jag bryr mig kanske lite mindre om vad folk tycker om mig. Men jag kan bli liksom, jag men, hur de känner för mig, eller att om jag är engagerad i liksom själva samtalet, då kan jag liksom vara helt manisk kring liksom hur de känner kring allt, kring stämningen. Inte kring egentligen mig, utan hur de mår. Eller liksom, det är antagligen någon sån här medberoende grej av att ta sånt omkring hemma med en ganska kall mamma och en ganska pressad pappa. Att saker, man liksom reflekterar hela tiden om liksom, kring rummet.
Ja.
Att det inte ska bli något jidder nu.
Ja.
Liksom att jag tror att du är relaterad till det här med. Men att när vi sitter vid middag, då tänker jag ju nästan bara på den, titta på den andas på det här sättet. Det gör så här med handen. Vad känner, vad betyder det? Man försöker hela tiden avkoda situationen på något sätt. Är det samma för dig eller?
Ja, så är det verkligen. Eller om två personer inte verkar
gå ihop,
finna varandra.
Ja.
Du är snabbt där och ska hitta gemensamma beröringspunkter med.
Slänga in någonting där. Men liksom, man är inte aldrig i ett samtal. Man är i tusen samtal hela tiden.
Ja, verkligen. Det är därför jag hatar att umgås i grupp. Det är det värsta jag vet.
Och man ibland kan det liksom glida över att man liksom är i bord 142 lika mycket. För där ser man någon pappa som bråkar med servitören.
Ja.
Och man ser mamman som skäms och barnen som måste ta ställning åt varsitt håll för att det inte ska bli jidder.
Ja.
Och stackars servitören. Alltså det där, man är liksom ingenstans.
Nej.
Bara splittrad. Men jag har tänkt att det är liksom orsaken till att jag är ansiktsblind väldigt många gånger. Men också att jag kunnat maskera den. För att man hela tiden är så bra på att se hierarkier i sociala sammanhang. Eller?
Ja.
Vi är bra, det är väl du med? Bra på att klura ut. Vänta, varför pratar den här människan med mig? Okej, vi är här. Den är klädd så. Ja, du vet, man liksom avkodar verkligheten, eller?
Ja, jag håller med.
Ja, men jag tänkte att det är det som gör. Alltså, jag kan ganska enkelt liksom placera människor på något sätt. Genom att jag behöver inte veta så mycket alls. Jag behöver bara titta på dem och interagera med andra och börja förstå vem som är vem. Om jag bara har någon form av givet sammanhang. Jag tänkte att det var min superkraft. Du brukar kalla ADHD för min superkraft.
De har många superkrafter. Plattfötter är väl också en annan superkraft?
Verkligen.
Ja.
Har jag nog fler? Det kanske bär dem.
Plattfötter, ADHD och vad är det här? Att du är ansiktsblind? Är det en superkraft?
Nej, men att jag är så jävla sensitiv. Jag vet klart vad det betyder. Nej, men att jag är så jävla orolig hela tiden. Så att jag hela tiden förhåller mig till andra människors mående.
Ja, du är känselsprötna ute.
Ja,
ja,
vilket gör att jag säkert också framstår som en jävla idiot många gånger.
Ja,
för att jag är inte
ofta
med i någonting. Liksom,
ja, ofta.
Sammanhang. Men jag vet inte om du känner igen det här. Men den här scenen i början, så har det inte varit för mig. Jag har ju alltid kunnat liksom placera folk eller mörka det. Liksom.
Mm.
Men sen jag kom in i den här författarvärlden, du har kanske glömt det här, för du har liksom skrivit böcker och varit på massa mässor och grejer i 7 år. Men jag tycker att världen har blivit liksom för stor och komplex. Det är för många människor, det går inte längre. Alltså medievärlden, där kan jag avkoda vem som helst. Men nu, det är stopp nu. Jag kan inte lära mig till lite många hierarkier och system.
Nej, men förlagsbranschen är också trasslig. Det är väldigt många liksom, människor som är involverade på förlag som man träffar en gång om året.
Och kramas med.
Ja, och kramas med. Och sen så förväntas man komma ihåg det fram till nästa bokmässa. Liksom.
Maila mig, säger de. Och då vet man, är du på mitt förlag eller vad är du någonstans? Och man känner sig som en idiot.
Ja, ja, ja.
Man kan inte bluffa längre heller, för man måste ofta liksom... Man blir ju ofta, i många situationer blir man ju också fast med människor.
Ja.
För att man, inte vet jag, är på en drink tillsammans.
Nej, inte jag längre.
Nej, du går ju bara.
Ja, vi var ju på fest i helgen.
Ja, och då jag var på väg till vårt lilla gäng.
Ja.
Och så ser jag dig ta upp telefonen, spattigt. Säger något att du ska göra någonting, försvinna iväg. Jag ser att du går för att hämta jackorna liksom, till garderoben. Och sen ställer jag mig i den här gruppen och så tittar jag bara på dig. När du går en meter bredvid mig, utan att titta på mig förbi och ut i natten. Utan att säga hej då. Så mässar jag dig. Hej då, frågetecken. Ja. Jag hatar att säga hej då. Jag hatar farväl, något sånt där skrev du.
Ja, jag var lite full också, så då kändes det så här djupt när jag skrev det.
Ja.
Jag valde också med att säga farväl och hej då. Jag kunde inte bestämma mig där, så tog tid att svara på ditt sms.
Men, och det här behöver inte vara liksom, det kan vara att man byter jobb. Det är ju samma känsla när man kommer till... Ja, men det är, plötsligt är det 270 personer i en ny hierarki som man ska liksom dechiffrera.
Ja, ja.
Och alla vet ju vem man är om man är nya på jobbet.
Mm.
Ja, men det här gör att man hamnar i ett socialt underläge. Det vi pratar mycket om nu under bokmässan. Att man liksom, vi är ju folk, personerna som intervjuar andra. Vi gillar ju att rikta fokus bort från oss själva.
Ja,
men när de vet vem man är och man själv inte har en aning, då blir man intervjuad. Det är ju den värsta, man är den här dryga jävla författaren.
Ja.
Och det blir som ett socialt underläge för att man hamnar i en hierarki man inte gillar på något sätt.
Verkligen.
Och det är också det här att man, det är som en så här, vad heter det i NFL? The 2-minute warning.
Nu vill du att jag ska förklara
den. Titta mycket på NFL. Jag vet inte, som jag kommer knappt ihåg regeln, så kanske inte det här liknar som håller upp.
Det är bara det att det blir, när det är 2 minuter kvar, eller däromkring, så är det... Vad är det som händer då egentligen?
Spelet får fort gå, men klockan går tillbaka till 2 minuter.
Så,
även om det liksom tar en och hundra... Vad blir det? Det är 2 sekunder. Om det tar 2 minuter kommer det ändå gå tillbaka dit.
Så är
det. Men det är som att här är liksom två-minuts-varningen. Det är liksom ungefär så lång tid att man kan hålla igång ett samtal.
Om man inte vet vem den andra personen är.
Ja, eller så blir man intervjuad. Men ställer man motfrågor så kommer man avslöja sig.
Ja, alltså jag kan hålla igång ett sånt samtal i 20-25 minuter.
Men det blir väldigt öppna frågor. Då förstår de.
Nej, de förstår inte. Jag är säker på att de inte förstår. Inte
när. Men om du är på bokmässan, du kan ju inte säga så här, vad gör du här? För det, alltså, vad kan du säga för frågor då? Har du det bra?
Nej, vad har du gjort? Ja, ah, kul. Fan, mycket folk det här. Kul att gå bra för bokbranschen.
Men om du är på en middag på bokmässan, då blir det ändå lite snävare.
Nej, men på middag, då brukar jag faktiskt alltid... När jag ska på middag, då ringer jag alltid upp den som har middagen och säger vilka jag placerat bredvid.
Så bildgooglar du?
Så frågar också vilka de är och så googlar de. Och sen så, då stöter jag inte på det problemet.
Det brukar jag också göra.
Ja.
Och med den här festen som var för 3-4 veckor sedan. Då hade jag inte haft möjlighet, för jag visste inte vilka som var där. Och det här, jag tänkte att det var en engångsföreteelse. Alltså den här killen som Magda sa skulle förstöra min karriär om bilderna kom ut. Men Magda, det här fastnade hos henne. För när hon vinkade av mig för bokmässan så sa hon, fucka inte upp nu. Du måste just det här googla hur folk ser ut. Researcha. Fråga folk liksom. Ta reda på vilka människor det är. Det här är din karriär nu. Som en mamma på något sätt. Som jag ska väga på kollo.
En väldigt orolig mamma.
Ja. Jag blir irriterad på henne. Eller stolt. Det är som att jag liksom inte vill se att det här faktiskt är ett problem.
Ja.
Dålig egenskap hos mig.
Verkligen.
Och första dagen på bokmässan. För det jag ska berätta nu, det är ett haveri alltså. Det är inte en gång.
Nej.
Det här är liksom katastrof. Första dagen på bokmässan så är det en man som börjar hovra runt mig. Jag ser honom liksom överallt. Jag står i en signeringskö. Eller han står bakom min signeringskö. Han ler mot mig. Jag står på en scen lite senare. Han nickar mot mig. Han ser snäll ut. Bekant. Så är det någon barndomsvän man har glömt? Han ser ut att vara min ålder ungefär. Jag nickar till honom. Så att, du vet som man gör med en parallell klass högstadiekompis ungefär.
Uh-huh.
Och jag tror det är typ så här 7:e gången vi stötte på varandra inom loppet av ett dygn. Så då ser jag att han kommer gående mot mig. Då blir jag så jävla panikslagen. För jag tänker, det här måste vara en gammal kompis. Och jag kan ju liksom inte fråga, då kan jag ju inte fråga vem man är, eller?
Nej, då är det för sent.
Så jag går för kramen.
Oj, offensivt.
Han går för handen.
Oj.
Det blir liksom en krock där på något sätt, att jag liksom trycker honom lite mot magen.
Uh-huh.
Och så ser jag att han har bander i handen. Och så säger han, vill du podda med mig eller? Jag tänker, fan, är det helt blankt? Har jag lovat då, vem ska jag podda med?
Uh-huh.
Och så säger han, ja alltså det är jag som är Daniel Lampinen. Vet du vem där?
Nej, jag känner igen det.
Ja, det är han, jag tror att han är någon slags Twitter-rasist. Han har skrivit till mig innan bokmässan flera gånger att han vill podda med mig. Det är väldigt oklart varför.
Aha.
Han har också bjudit in mig i någon gruppchatt där han ibland skriver frågor, så här, helt random frågor. Han är väldigt snäll, alltså, det är ingen, det är inte så. Men jag vill inte podda med honom.
Nej.
Och jag inser då att så här, jag kommer fortsätta hamna i sådana situationer. Om jag liksom inte gör något åt det här problemet.
Ja, verkligen.
Och han började också ifrågasätta varför jag inte vill podda. Det är också lite orolig att han spelar in mina förklaringar. Men det är ju också ett minfält så här. Ja, men jag bara säger att jag vill inte podda för att jag är trött. Då är det så här, han kanske har sagt, jag vet ingenting om honom. Han kanske har sagt något jättedumt. Och så han framstår det som att jag liksom, jag annars hade poddat om jag inte var trött. Eller så säger han något liksom elakt. Och så är han inte elak. Jag vet ju ingenting om honom.
Nej.
Ja, men han är snäll. Han släpper mig bara. Jag tror inte han spelar in det där. Jag tror det bara mina nojor. Och så mitt i upp rummet och då håller jag på att förbereda vår livepod, den här katastrofgigget vi har pratat om.
Ja, just det.
Det här är egentligen den enda liksom, förberedelse jag gör. Jag tar upp mina poddanteckningar.
Va?
Och så ser jag det första jag någonsin skrev när vi startade podden. Jag tror aldrig jag har nämnt det, men Runaway Truck Ramp. Har jag nämnt det? Kan du förklara det för lyssnarna?
Nej, ingen aning. Vad är det ens?
Ja, men det är när en lastbil, alltså i bergsområden, alltså typ Alperna antar jag, USA också.
Kebnekaise.
Utah kanske, Kebnekaise. Nej, i Sverige finns inte det här. Nej. Ja, men det är så här, det är nödavfart där. För lastbilens bromsa kan gå sönder om man bromsar väldigt mycket i nedförsbacke, typ serpentinar, serpentinväg, vad det nu heter. Och då finns det avfart där. Som heter runaway, alltså så här lastbil på rymmen av fart.
Okay.
En skenande lastbil, då kan den köra av där. Och så är det typ grus eller sand.
Ah.
Nej, så att den liksom bromsar.
Okay.
Jag tyckte det var så fint när jag såg det för typ ett år sedan.
Ah.
Att det känns som en på något sätt liknelse, liksom en bild av mitt sociala liv. Jag har alltid haft nödavfart där.
Ja, fint.
Ska jag ta en öl med någon liksom, då en dejt eller så tidigare, när jag var singel, då styrde jag alltid upp två öl till den kvällen. Så man alltid hade en utväg, kanske en klockan åtta, och så vet jag att de sitter där klockan tio.
Ja, bra.
Du och jag går ju kissa mycket, det är också ett sätt att återhämta sig, eller?
Ja, det får man säga.
Har du några sådana här grejer?
Ja, men det är just att jag går in ibland på fester till exempel, när det är mycket folk, och sen så sätter jag mig på toaletten och tar fram telefonen. Alltså jag sitter inte och gör någonting på toaletten, jag fäller ner locket på toaletten och så bara sitter jag där och tittar.
Det är så skönt.
På telefonen.
Ja.
Och ibland sitter jag bara och kollar rakt in i dörren.
Jag med.
Och bara väntar.
Eller så bildgooglar man någon. Vem fan var det där?
Ja, det kan man också göra.
Men nu är ju mitt liv snarare så att jag liksom är en lastbil på rymmen som bara skenar. Jag ser de här nödgångarna, men jag tar dem inte. Det är det jag insett. Liksom.
Ja, du bara kör på.
Ja, men Daniel Lampinen till exempel.
Ja.
Jag hade ju bara kunnat gå. Den andra killen, jag hade också bara kunnat säga att jag ska gå på toaletten.
Ja.
Men det är som att jag liksom...
Du står kvar ändå.
Jag är för stolt för att erkänna mina fel.
Ja.
Och så gör jag bort mig gång på gång. Jag har det här med mig när jag går dagen efter på mässgolvet med Sebastian Mattsson, författaren och rättshaveristen.
Nykter alkis, va?
Ja. Och en man kommer fram till oss. Någon som inte jag känner, tror jag. Han hälsar med handen, men han säger inte sitt namn. Han säger bara, ja, det är alltid speciellt att träffa en annan Johannes. Det är en ledtråd, han heter Johannes uppenbarligen.
Det är jobbigt om han hade missat den.
Ja. Och...
Är det Johannes Klenell?
Det här är ju någonstans en avfart.
Jag kan bara en Johannes, för
nej,
det är Johannes Klenell.
Ja, du ska väl se om du har rätt här.
Får jag tänka lite om du känner fler Johannes i Mediesverige?
Ja, men du kan komma med gissningarens vägen här.
Okej, okay, ja, spännande.
Ja, men... Det finns ju en avfart, jag kan ju bara fråga. Johannes, det här är ofarligt.
Johannes Brost är död, va?
Ja, stendöd.
Gillar du mina böcker?
Det gjorde han inte! Filmen Avalon, här för mig var mysig, som han spelade i.
Uh-huh.
Jag fick en guldbagge till slut. Också en liten Messi-historia när han fick det, sin typ sista stora film.
Ja, korsklippte du hans kolasnortande på Café Opera 80-talet då, tänkte jag. Nu har du gjort det.
Det är oklart om det är offentligt, men nu är det i så fall.
Jo, han skriver fan i sin bok.
Ja, han gjorde det.
Som jag låtsades som bäst.
Ja, det kan jag inte säga, det jag tänkte säga om inspelningarna. Jag vet ingenting om inspelningarna. Men regissören har varit på fest hos mig och Rådsjö en gång.
Aha,
i samband med
berätta detta. Allt.
Det kan jag göra efter podden.
Ja.
Nej, men,
vem är regissören?
Ingen jävla aning.
Du hittar på?
Nej.
Men hur gammal är han? Var
det... För jag berättar. Jag har ingen aning vad han heter.
Okay.
Jag kan tänka mig att han heter Jonas.
Okay.
Det känns som att han är ett vanligt namn. Ja. Men hur som helst. Vad fan är jag då? Nej, men jag skulle ju kunna fråga den här Johannes vem han är. Här är det ju ofarligt ändå.
Ja.
Men ändå blir jag fångad av att han tycker att jag ska veta vem han är. Förstår jag?
Ja.
Där börjar jag skena. Det är en avfart jag inte tar, så att säga.
Ja.
Och... Han pratar mest med mig, den här Johannes. Han säger saker om hur Johannes är där. Det är ganska trist liksom. Men jag spelar med. Och vi börjar väl närma oss någon...
Hur är ni, Johannes, här?
Jag lyssnade nog inte så noga. Jag försökte bara komma på vem han var. Och jag börjar liksom känna att nu måste jag ställa motfråga snart.
Ja.
Jag kan liksom inte lyssna på det här om hur Johannes är där.
Nej.
Han gör ju också det för att han måste hålla igång samtalet när jag bara står tyst och stirrar på honom. Och då ser jag den här brickan, du vet, som författare har. Namnbrickan.
Ja.
Den letar till. Han är författare eller han håller samtal eller någonting.
Du är jätteklips. Du kunde ju kollat på den direkt.
Nej, men han grejen är så här. Han håller typ händerna över bröstet. Så Aha. Jag ser bara liksom att det är den brickan.
Jag måste, det står. Måste jag säga var jättejobbigt under bokmässan. För att jag, det första, min första reaktion är att kolla efter namnbrickan.
Mm.
Men om det är en kvinnlig författare... Då tycker jag det är jättejobbigt. För då måste man,
det är konstigt alltså, att man då, tycker det är skämmigt att säga det. Men det känns, det man känns det som, att som en fluktare.
Ja, men då känns det som att de tror att man ska kolla på deras bröst. Men mm. man bara kollar snabbt vad de heter. Då gör man det som att man skäms för någonting.
Det var en tjej som kommenterade det till mig.
Vadå?
Att jag kollade på hennes bröst.
Nej.
När jag gjorde en snabb liksom dykning Aha. ner.
Oj.
Men hon skämtade, hon gjorde det bara för hon förstod det var, men jag blev ju alltså, jag blev rådande.
Ja, men det är klart, för det är ju alltså, det är en bra undanflykt om man nu skulle vilja flykta.
Ja, det är det verkligen. Eller men, nej, det är inte, för ingen skulle tro på en.
Nej, exakt, men ja, skitsamma. Ja.
Men hur som helst, jag ser ju inte liksom. Jag ser liksom att det finns bokstäver där, men de text liksom. Ja. Och så höjs insatserna när han säger något om att han har eller har haft cancer. Och det känns som att jag borde förstå det också. Att det är någonting jag borde, det här är något jag vet liksom. Och så för Sebastian Mattsson, han vet, det märker jag. Och de kramas inte så, de är inte nära.
Nej.
Så tänker jag, fan, är det en kompis med ändå? Alltså, vad är det som händer med mig? Jag blir livrädd. Jag tänker också på min mammas Alzheimers hela tiden här. Har det hänt? Kommer den nu? Och det är väl då jag passerar den sista liksom, runaway truck rampen. Jag ser det här gruset som jag kan bränna rakt ner i, som kan rädda mig. Det, för Seb säger, ja men vi ska vidare. Han avstyr det här samtalet liksom. Ja. Men jag kan inte släppa det. Så när jag ska säga hej då tar jag min hand lite så här vänskapligt och lägger den på hans arm för att trycka ner så jag ska kunna se hans namn.
Smart.
Och jag tror inte han märker det. Alltså jag gör det bara som att, du vet, en snabb grej i flykten.
Uh-huh.
Och då ser jag där att det ser namnet. Alltså det här tricket funkar. Det gör mig så glad. Så när jag går därifrån så säger jag ändå till mig själv eller till Seb eller jag bara säger, ja, Klenell! Han hade ju cancer. Jag kommer på mig att börja viska i slutet här. Det var att jag firar hans sjukdom på något sätt.
Och jag tog den direkt.
Men jag är så jävla dålig på kulturvärlden.
Ja, jag tog den bara på Johannes.
Ja, jag hade ingen aning.
Jag hade varit otrolig liksom ett nöjes- och kulturquiz på spåret.
Ja, det är
det bara en namn.
Det är bara en namn. Ja. Men du får inte veta så mycket om dem.
Nej, bara så här, en tweet som har glimrat förbi.
Men det är som att jag liksom, jag tar inte den här avfarten. Jag bara väljer att köra rätt ut för stupet. Det är jag. Hoppas jag inte hörde det här. Ja, men jag berättade det här för Magda, såklart. Ja. Någon form av ångestridet samtal. Och hennes tanke att jag liksom, nu får du sluta vara du. Liksom, du får tona ner dig.
Ja.
Sluta, liksom, ställ väldigt allmänna frågor om hur folk mår och sådär. Som du sa.
Ja.
Och håll dig hela tiden på säker mark.
Ja.
Ingenting som kan liksom... Bara frågor du kan ställa till någon som är säljare på BookBeat och på bokmässan, ja, eller författare.
Ja. Allmänt hålla frågor. Ja. Vad ska du göra ikväll? Hade du roligt igår kväll?
Exakt.
Sådana frågor.
Och jag tycker det är så tråkigt. Jag vill vara rolig, så ställer jag aldrig dem. Och då är det därför jag hamnar här. Ja, men jag får också en chans.
Aha.
På lördagsnatten, sent på kvällen. Det här har jag inte berättat för dig, för jag hade väldigt mycket ångest över det. Jag har varit och drökt på bokfabrikens fest. Jag är på väg upp, jag är ensam. Och så ser jag en man som står i trapphuset och han beställer typ en Uber eller någonting. Ja. Men det finns ju
Lagerkrans.
Nej.
Nej.
Men jag är väldigt säker på vem det här är.
Ja.
Eller vilka tre han är. Jag är helt säker på att han är Jesper som är vice vd på Bonnierförlagen.
Ja.
Det är 100% han. Men det är också 100% Lars Wildereng, författaren som du presenterar mig för.
Ja, just det.
Det måste vara Lars Wildereng. Men är det också Henrik Fixius som jag suttit mitt emot på en middag i 4 timmar, alldeles, alltså för en halvtimme sedan.
Oj.
Alla de tre är han. Ja. Han, de har liksom samma färg på håret.
Okay.
De är båda, de har bra hållning, ja, allihopa.
Vältränade.
Ja, men verkligen fräscha liksom.
Ja, fräscha.
Och ser trevliga ut.
Ja.
Och, men då tänker jag att jag ska ta det, liksom det, det säkra för det osäkra. Jag ska vara tråkig. Eller inte tråkig, men säga något som liksom passar alla.
Ja.
Något som passar en vice vd, en lite glammigare fixeus-typ. Och Vildring är lite truligare, men han har en värdighet liksom.
Ja, verkligen.
Så då tänker jag, det här är en, det är Bob Hund som DJ-ar. Folk är aspackade på den här festen.
Jag måste bara säga, när alla pratade så gott om att Bob Hund skulle, skulle DJ och sånt. Och då var jag tvungen att googla vad Bob Hund var för något. Ingen aning. Det är alltså två killar.
Det var ett band.
Ett band. Jag trodde det var en kille som hette Bob Hund. Det har jag trott sedan typ så här 92.
Jag ska säga att jag inte kan en låt de har gjort.
Nej, inte jag heller. Men, du, fan,
men vilken, de DJ är i ett rum som jag aldrig tog mig till.
Vilken jävla hycklare du är. För du sa, du var väldigt glad när Bokfabriken skulle ha den här festen. Ah, Bob Hund kommer, de DJ.
Men det
de
är för att andra tycker att det är så stort. Då är det en social butterfly. Som en man i, på någon bar i Amarillo sa till mig och Magda när han lämnade sin familj för att sitta och prata med oss istället. I'm a social butterfly, you know.
Butterfly, alltså fjäril på engelska.
men jag säger till den här, de här tre männen, ja, vem det nu än är. Det här är inte riktigt din crowd, va? För det tänker jag, det är ju inte deras crowd, de här fulla Bob Hund-fansen.
Nej, exakt. Bra. Bra. Mycket bra.
Eller hur? Och ja, då, men det är ändå lite jag liksom, att så här, man försöker säga något, ja, om den personen.
Ja.
Jag trivs bra överallt, svarar jag bara. Så jävla svårt att gå vidare för det.
Oj.
Ser det inte ut så?
Aha.
Ja, då är det ju alltså...
Jag tror det är Vildring.
Nu är det ju rakt ut för kanten.
Jag är säker på att det här är Vildring. Om är det är någon av de tre så är det han.
Jag säger till honom, du ser ut som om max 2+. Gör jag, säger han. På sin höjd. Det har ju helt spårat ur då.
Ja.
Jag bara faller fritt. Sen går jag vidare. Utan att, jag vet ju inte vem den här nya fienden är.
Nej.
Vilken liksom, hierarkisk ställning han har. Alla de här är över mig. Det är tydligt.
Ja, så brukar det vara.
Ja, men vad är det som är så jobbigt med att inte ha koll? Vad tycker du är det jobbiga? För jag får panik av det här.
Nej, men jag tycker det är jobbigt för deras skull om de skulle förstå att okay, han har stått och pratat med mig i 15 minuter nu och han har ingen aning om vem
om jag är. Om det kommer fram sent, ja, precis. Ja. Det blir förnedrande.
Nej, men också i början. Mm. Alltså när det sker, det här avslöjandet, så är det jobbigt för att det tyder ju på att jag har inte brytt mig tillräckligt mycket om den här personen för att lägga hans eller hennes namn och ansikte på minnet.
Precis.
Och det är det som...
Men när det händer en själv, alltså det händer mig varje dag på bokmässan 7 gånger, det betyder ju ingenting för mig. Alltså när någon inte vet vem jag är.
Det hände mig för första gången på kanske 5 år. Faktiskt också på bokmässan. Det var någon man som, alltså det, och det är inte för att jag är dryg, alltså vill åka, som att alla vet vem jag är. Absolut inte. Men det händer väldigt sällan, kanske särskilt på bokmässan, att någon jag träffar där inte vet vem jag är. Nej, men det var bara att när personen sträckte fram handen mot mig. Och jag vet att, jag orkar inte säga vem det var, men jag vet att jag har träffat den personen och jag hade lagt henne på minnet.
Mm.
Och den hade uppenbarligen inte lagt mig på minnet. Och det kändes lite konstigt.
Men du tyckte det var jobbigt?
Inte jobbigt, men konstigt.
Ja.
Och det är väl så man inte vill att andra ska känna när man träffar dem.
Jag är så jävla van vid det. Men det är också en bruksortsgrej. Alltså så här, man... Jag kommer från Hallstahammar. Och det är ju en superbruksort.
Aha. Oj.
Jävla ointresserad. Men hela den här, du ska inte tro att du är något grejen, är någonting som alla bankar in i huvudet. Om jag då inte vet vem någon är, då går alltså, det känns så jävla fel. Men att någon inte vet vem jag är, det känns nästan tryck. Det är, ja, det är det de inte ska göra. De ska inte veta vem jag är. Jag trivs i det.
Ja.
Och därför mår jag jättedåligt när man kommer till ett när vi ska prata om våra böcker och folk har koll på en, för att de har ju kommit dit uppenbarligen.
Ja, ja.
Att jag känner mig bara äcklig och förmäten.
Aha, okay.
Jag vet inte, jag trivs inte det där. Men i alla fall, bokmässan är över. I helgen är ju du på fest som vi var inne på.
Men vänta, vem var den här killen då?
Nej, jag vet ju inte vem det var. Jag har inte fått reda. Nej, hur ska jag reda på det?
Aha.
Du måste ringa de här tre personerna.
Ja, typ, vad fan gör alltså?
Jag åkte tåg, satt en rad från Henrik Fixeus. Han verkade inte arg på mig. Han var jättetrevlig.
Ja.
Så jag antar att jag kan utesluta honom.
Ja.
För det här samtalet gick inte så bra. Så då är det antingen Vildring eller Bonnierförlagens vice vd då.
Okay.
Jag hoppas att det är Vildring. Ja, men i helgen var ju vi på fest.
Ja.
Och Magda var där. Andra vänner.
Tajt
var. Vad kul.
Pratade mycket med.
Ja, du gjorde det. Jag pratade inte så mycket med Magda under själva festen.
Hon hade ingen namnskylt på sig.
Det har du koll på. Fan. vad är det här för podd? Men, hon var, jag vet inte om du tänkte på det, men du märkte att hon höll koll på mig.
Ja.
Hon liksom spejade mot mig.
Som en lejoninna som vaktar sin 2 månaders unge.
Ja, det här kom ju upp på fördrinken också. Att hon tog upp det här, att jag liksom, nu får jag inte fucka upp. Nu liksom, att hon hävdar ju att jag är ansiktsblind, att jag alltid har varit det, att jag aldrig haft någon superkraft.
Aha.
Men att jag säger att det är någon form av formsvacka, att jag, liksom, jag söker revanschen.
Ja.
Den här korsklippningen i Beckham-dokumentären, det är det jag söker.
Ja, eller mitt segment bara.
Eller ditt segment, det är det som har tagit över korsklippningen för, liksom, i allmänhetens ögon nu. Ja, men så när vi kommer till festen, det går kanske en timme av minglande, där jag bara försöker hitta människor jag ska placera. Men då är det en kvinna som säger mitt namn bara. Johannes. Och hon är vagt bekant. Med, kan inte placera henne. Och då, det är ju liksom nu en utmaning.
Ja.
Och man ser att det här är också en människa man tycker om. Man ser det direkt på henne. Hon känns liksom vänlig, härlig, rolig.
Ja.
Och så säger hon, du vet inte vem jag är, eller hur? Det är som att Magda har liksom på något sätt, att hon är i maskopi med den här kvinnan för att sätta dit mig.
Ja.
Hon säger också att Magda är väldigt snygg. Så det är tydligt att hon har ju koll på mig då och Magda på något sätt.
Ja.
Men sen ger hon mig en ledtråd. Hon säger, vi har aldrig träffats. Men du beställde frilansmaterial av mig för 6 år sedan.
Okej.
Ja, när du var på Expressen. Men vet du vad som händer då?
Nej.
Superkraften slår till. Jag vet inte hur det sker. Du är Cecilia, säger jag. Alltså direkt. Det är helt otroligt. Och det är Cecilia. Cecilia Ekebjer.
Aha.
Som är redaktionell chef på Mittmedia.
Okay.
Och som jag beställde frilansmaterial av. Som jag mindes att jag gjorde det. För hon var typ den enda trevliga frilansaren jag pratat med på Expressen. Nej, det är Arne Lapidus är otrolig också.
Uh-huh.
Men många externa man ringde inom kultursfären var ju inte jättetrevliga när man ringde. Hon var liksom fantastisk.
Jag har aldrig ringt en frilansare i hela mitt liv.
Nej, jag kan tänka mig det. Men du förstår vilken lättnad det är för
mig. Ja, verkligen.
The comeback kid. Det var det Bill Clinton kallades. När han klarade sig under den första sexskandalen 90. Eller något sånt där.
Ja.
Och, så jag blir ju lite stärkt av det här. Jag kanske får lite hybris. Jag går runt i vimlet och letar efter människor som jag ska dechiffrera. Jag lyckas lista ut 2 personer till.
Aha.
Men det är inte så svåra. Det är liksom människor som har varit typ webbredaktör på Expressen. Så de borde jag ha kunnat från början. Liksom.
Ja.
Och jag skryter för Magda. Du piper iväg. Och...
Jag var mycket ensam på den här festen.
Jag märkte det. Men jag är igång liksom. Och så får jag ett syn på Cecilia igen. Och det är som korsklippningen spelar för mitt huvud.
Ja.
Det är liksom, det här är jag. Jag är the comeback kid. Och jag ser att hon står i en klunga män som jag inte vet vilka det är. Jag tänker, nu ska jag klara det här med. Så jag går fram, säger hej. Hon säger, ja men det här vet ju vem det är. Och pekar på en av de här männen.
Mm.
Och då tänker jag, men vänta nu. Cecilia, jag vet att hon är tillsammans med Carl-Johan Bergman. Han är ju också redaktionell chef på Mittmedia.
Ja, men han är väl Sveriges kanske trevligaste journalist.
I konkurrens med sin fru då, uppenbarligen, som också är
trevligaste. Ja.
Ja, men så jag tittar mig omkring, jag liksom letar efter Magdas blick som ska se det här succén.
Ja.
Och att liksom få se min action, den här superkraften.
Ja.
Och så säger jag till den här mannen, du är, jag tappar också namnet lite här på Carl-Johan.
Ja.
Du är Johan, Carl-Johan! Jag liksom räddar upp det.
Ja.
Och, men jag hör också att han säger ja liksom redan på typ Johan eller Karl. Men jag tänker, ja men han vill väl rädda mig där i stunden liksom. Inte rätta mig, han säger bara ja. Vi hälsar med handen. Så pratar vi 10 minuter. Jag tycker han är lite svalare än vad Cecilia är. Men så kan det vara i par. Hon är liksom så glad och härlig. Jag pratar väldigt mycket om att jag sett på Facebook liksom bilder från deras hus i Dalarna. Att de verkar ha ett så härligt liv tillsammans.
Ja, så Carl-Johan Bergman är otrolig.
Ja. Och jag har dem båda på Facebook så jag ser deras liksom bilder och deras uppdateringar och skriver väldigt härligt om sitt liv. Typ drömliv. Alltså, de verkar ha ett fint liv tillsammans, ja, som par.
Ja.
Och Carl-Johan har ju också ansvar för 6 lokaltidningar. Så han fixade ju intervjuer till oss när vi var på bokturné.
Just det.
Eller om det var förra gången, jag kommer inte ihåg. Och det tackar jag för.
Ja.
Han verkar inte komma ihåg det här, men jag tänker, han är mycket att stå i, ja. Carl-Johan. Och han är ju hög chef.
Aj,
och,
aj.
Och det var ju också Lars, vår PR-tjomme som jag börjar kalla honom,
ja,
som sköter kontakten, så det kanske inte är så konstigt att han inte har koll.
Nej.
Jag säger Carl-Johan 10 gånger.
Du, nu borde du åka bort från den här rampen. Vad heter det?
Runaway truck ramp.
Ja, du ser den ju där.
Jag har sett den många gånger här.
Ja.
Jag går vidare i vimlet. Mot baren. Där står en man och ler mot mig. Han ser så där bekant, men också väldigt härlig ut. Han säger, Johannes, vad kul. Har du träffat Cecilia?
Ah,
då blir jag lite på min vakt.
Fina Carl Johan.
Ja, vi ska väl hälsa, säger han. Vi har aldrig träffats. Det är jag som är Carl Johan. Och så tittar jag tillbaka på den här gruppen jag precis har lämnat. Den här falska Carl Johan-figuren. Som bara har spelat med i 10 minuter. Men i mitt synfält så är det bara Magda, den här brännande, vad får man så kalla hennes blick, besvikna blick, det är som att se min mamma igen. Jag förstår att jag har ju ingen superkraft, jag är bara den här dryga jävla författaren som ingen ens orkar rätta längre. Jag säger fel namn om och om och om igen.
Men den här killen som du trodde var Carl Johan, vad fan var det då?
Ingen aning. Men jag tänker, han stod ju med Cecilia som är top dog i de Bonnier-sfären.
Uh-huh.
Han såg väldigt välklädd ut. Jag tänker att han... Det är någon som heter Carl Johan eller Carl Johan och som är en top dog i de Bonnier-sfären. Det är min känsla. Och som nu tycker att jag är en dryg jävla författare.
Jag tänkte på det innan, i ditt liv var den här korsklippningen, jag har ju liksom datakörkortet, Patrol Wars. Det är två tydliga grejer. Mm. Man kan bygga en dokumentär på det som du såg att jag gjorde.
Det gjorde du väldigt bra.
Vad har vi i ditt liv?
Har du sålt den rättigheten till den, till flera länder?
Till dokumentären?
Ja.
Jag får ringa Joakim Hansson, vår agent, och kolla vad han kan göra med det här poddavsnittet.
Mitt liv, har jag haft någon framgång? Det är ju väldigt oklart. Jag kanske inte är där än.
Ja, du har snackat väldigt mycket om den här bashen du ska ta med Victor Malm. Det känns som att du har laddat upp för den.
Mer än vad han har laddat upp, menar du?
Ja, för honom var det liksom en bash bland alla. Men har du haft den här ölen nu? Har du tagit den här ölen?
Jag har det igår.
Oj, var sågs ni?
Babylon.
Vänta, Victor Malm då är för de som inte vet det, Expressens kulturchef.
Precis.
Och väldigt härlig och trevlig.
Extremt trevlig.
Ja,
men man tror inte att en kulturchef ska vara så härlig.
Nej. Men ja, nu har du smörat tillräckligt för dem. Du smörade både igår och nu i podden också. Hur gick det för dig? Gjorde du bort dig?
Det var en sak som slog mig under den här ölen.
Mm-hmm.
Att Nanna, som jag pratade om också tidigare i podden,
ja,
avsnitt, och hans dotter Hallberg, som du aldrig får till de här två komplexa efternamnen.
De sitter inte riktigt ihop. Nanna?
Olas dotter Hallberg.
Jag skulle säga Hallberg, Olas dotter istället.
Ja, jag får föra fram det om jag någon gång blir bjuden på en öl igen.
Ja, gör det.
Men varje gång de nämnde en person i deras, så att säga, kulturvärld,
ja,
så gav de mig en tagline, en kort första mening på Wikipedia till mig.
Aha.
Och det var väldigt speciellt vid ett tillfälle. Att det säger någonting om att de vet hur jävla obevandrad, obegåvad jag är. Eller vid ett tillfälle sa Nanna, alltså, hon nämnde lite Jinder. Och sa hon, ja, du vet vem det är, artisten. Det säger ändå någonting om hur den här kulturvärlden ser på mig.
Ja, verkligen. Little Jinder. Ja.
Va?
Nej, jag tänkte bara...
Vad tänkte du säga?
Bara att vi träffade henne på bokmässan. Men jag vet
du
inte,
träffade henne på bokmässan?
Ja, men jag vet inte vem jag pratade med. Hon trodde ibland att jag hade skrivit den här låten i Nöjeskärgen.
Just det. Men ni har någon form av kontinuerlig kontakt efter ert fiendeskap?
Ja, vi är ju liksom... Vi gick ju i skolan tillsammans.
Mm.
Tillhör den så kallade gyllene generationen där.
Just det.
Att du köpte det, som att det var något vedertaget.
Nej, men du har ju pratat om det här 700 gånger, orkar liksom inte. Du och GV har någon annan grej, vad är det för skola?
Ja, det är Norra Real.
Norra Real,
det, ja. Den preuniversitära utbildningen i världen med flest Nobelpristagare.
Vad var det mormor sa om dina böcker? Mormor som betydde så mycket och som alltid läste. Vad var det hon sa? Hon sa, du är ingen Hemingway direkt.
Nej, det tyckte hon inte, tanten, kärringen. Men
ja, men du menar att den ölen skulle vara korsklippningen.
Ja, men vad korsklipper mer då?
Jag tror tyvärr inte det är den.
Är det
jag tror inte att jag gjorde något särskilt intryck på någon av dem.
Inte? Nej, vad tråkigt.
Men jag tror att jag gillade dem mer än de gillar mig. Men det är också alltid min utgångspunkt.
Ja.
Men för dig tänker jag vill ändå revidera det här med datakörkortet.
Aha.
Och den här Petson Award. Petson och Findus.
Patron Awards.
Just det, det är den som
går till bästa skandinaviska
just det.
Utgivning i Storbritannien.
Just det, så det är en
ganska hård konkurrens.
12 utgivna det här året som slåss om det här.
Ja, det skulle säga att det är 50 i alla fall. 50.
Fan. Nej, grattis.
Ja, tack.
Jag har faktiskt inte sagt det till dig än.
Nej, det har du.
Nej, men jag är väldigt glad för din skull.
Ja, tack.
Men jag tänker ändå att det som hände på en fest vi var på i helgen.
Ja.
När jag tog med dig till vår stora ledare tidigare, Thomas Mattsson, Expressens tidigare chefredaktör.
Oj.
Och tog upp hur mycket... Du sa någonting snällt om honom. Och så sa jag, men vänta, ska du inte säga nu vad du gått och sagt i alla år? Att han har slutat hälsa på dig.
Ja.
Det var väl ändå din liksom... Det var väl din hörna, så att säga. När du äntligen vågade...
Ja, men jag vågade...
Berätta alltså, vad du nej, kände. Jag, istället för att slaska om honom till andra hela tiden.
Ja, men jag ska säga så här. Thomas Mattsson har varit jättetrevlig med mig sen jag slutade på Expressen. Han har hälsat väldigt trevligt på mig. Sen att han...
Du blev väldigt arg i stunden. Det var väldigt roligt att se. Eller liksom, du var igång verkligen.
Ja, men det var ju för att han hävdade att han visste hälsat på mig. Vilket inte stämmer. Men det är liksom... Det, ja, hur tyckte du det gick? Du som såg det utifrån.
Jag tyckte det var väldigt roligt för att du var väldigt liksom... Du hade mycket... Du var väldigt mapuche. Du var igång. Du mycket liksom gestikulerade vilt. Och han stod och skrattade
tillbaka lite. Tillbakalutat, ja.
Ja, och log hela tiden.
Han bekräftade inte mina känslor alls.
Nej, det gjorde han väl. Det var ingen validering som skedde där. Och framförallt var det så att allt du tog upp... Du härledde liksom att han slutade hälsa på dig till en konflikt som du har pratat om i podden, tror jag.
Nej, jag tror inte jag nämnt den.
Du fick din fotograf...
Väldigt avhumaniserad. Honom kan jag namnet på. Alexander Donka. Väldigt fin, nära vän till mig.
Ingen du avhumaniserar och kastar vit fosfor på så här
nej.
Efterhand.
Nej.
Men han och du var på utlandsresa och hamnade i någon form av... Vi drar inte det här, men en konflikt... En hotfull situation.
Ja, exakt.
Och Thomas Mattsson och du hade delade meningar om vad som hände där. Eller framförallt, ja. Du härledde hans, att han slutade hälsa på dig till att du inte, till att han var missnöjd med hur du hanterade det här.
Ja, jag sa upp mig.
Du sa upp dig till Leif Kassvi som var nyhetschef. Hälsa Thomas att du säger upp mig. Och sen kröp du tillbaka till jobbet på måndagen med svansen mellan benen. Och att Thomas då slutade hälsa på dig.
Vad fan ska jag göra? Jag var 25 år gammal och hade räkningar att betala.
Jag var väldigt nöjd med att Thomas inte mindes den här händelsen.
Han hävdade att han inte mindes. Där ska jag säga. Om Thomas, jag lovar att Thomas mindes den här händelsen.
Som ansvarig utgivare är ju sådana saker varje dag, sa han. Det var helt roligt. Och så tog jag upp Magda Gad som, som lyftade med talibanerna från flygplatsen. Platsen när amerikanerna lämnade.
Ja, det stod på hans sida där kändes
det. Ja, det var så otroligt roligt. Det var så otroligt roligt att liksom se dig bebba och inte få något jag hör, inte ens från mig. Jag har aldrig mått så bra.
Nej, det var för jävligt.
Men det var fint att du fortsatte.
Och så undrar jag varför jag bara gick hem sen.
Det var faktiskt vårt sista samtal.
Ja, det var det fan.
Alltså, det är inte det som är din egentliga korsklippning.
Nej, nej.
Det kanske börjar på en ny båge för dig.
Ja, men jag måste säga, jag Thomas, det känns som att vi, Thomas Mattsson då, Expressens förre chefredaktör, det känns som att vi hittade vännen då.
Det här var väldigt härlig och rolig.
Ja, det är han faktiskt. Det får man igen. Det sa jag också till honom.
Ja, men sen hällde du i all den skiten. Jag tror han inte kommer ihåg den delen.
Jo, men jag avslutade med att säga att jag tyckte om honom.
Ja, då hade jag zonat ut.
Ja, då,
när det började bli fjäsk igen.
Ja. men vi måste ju ändå hitta ett ögonblick i ditt liv som man kan korsa. Ja, den där, ja, nu vet jag.
Vadå?
Kommer du ihåg? Det gör du säkert, för du som berättade. Det är ditt minne jag kliver in i nu. Men det var väl någon skit där med... Du bröt ett ben.
Ja, när jag var liten. 6 år.
Ja, och sen satt och pillade på någon hamster. Hur fan var det? Vad var det som hände?
Marsvin. Nej, men jag bröt mitt ben.
Ja.
Och min mamma var lite trött på att jag gnällde och grät så mycket den här sommaren när jag var 6 år.
Just det.
Där var på landet i Sinningsberg. Ja. Jag var väl kanske 100 meter från vårt hus. Och jag låg och grät. Jag förstod att jag brutit benet för jag kunde inte röra det. Jag ramlade med min cykel.
Ja, klumpigt.
Ja, jag skulle så här hoppa med min BMX.
Aha.
Och ingen kom. Så att efter liksom en kvart så började jag kravla mig in mot huset längs grusgången. Alltså dra mig fram med händerna med mitt brutna ben som jag inte kan röra. Det är liksom vikt.
Jag har sett överkörda hundar göra så i Chile när de får bakbenen påkörda. Mm. Det är hemskt. Det ser hemskt ut. Det är starkt, det är bra till din dotter.
Och sen blev det liksom en rolig historia för mamma att jag var så gnällig att jag liksom straffade mig ut från hennes rätt till omvårdnad på något sätt. Jag måste ju ställa mig för att öppna dörren.
Ja.
Och det här benet gör så ont. Och så ramlar jag in i hallen. Då står hon där, har väntat.
Och det var då du blev plattfot, eller? Eller vadå? Nej?
Jag är ju inte plattfot.
Jaha, nej, för jag tror det var då du blev plattfot så att vi kunde korsklippa det till det här liksom... Det du pratar om nu i media när du är ute och svingar om din superkraft och det. Eller? Nej? Hur det funkar?
Hur korsklipper vi det då? Det här är en bra berättelse. Jag får ingen vård. Det är min mamma, det är urtraumat.
Men det här OnlyFans-kontot du har varit nosat på länge nu.
Ja, du menar min, det är ju på något sätt en runaway track ramp för mig. När det skiter sig för mig med fatta karriären.
Då
startar en fetisch för plattfot. Ja, precis. För plattfotfetischister.
På OnlyFans.
Och när jag får... När korsklipper man när jag kravlar in mamma som liksom lite skrattar åt mina smärtor.
Ja.
Och pappa som kör mig till sjukhuset. Och doktorn som konstaterar att jag nu inte bryter ben, jag är nu plattfot.
Och så korsklipper du när du tar liksom den första porriga bilden på dina fötter.
Slickar längs mitt fotvalv. Jag måste stretcha mycket. All stretching också. Och när jag då lyckas slicka på mitt fotvalv.
Och så reggar du det här OnlyFans-kontot då.
Ja, och jag tar den första liksom bilden, jag lägger upp det och jag får min första... Swish. Och det är då man ser
det är fem
liksom,
dollar.
Det är först mammas liksom skratt när jag ligger där med brutet ben med mitt marsvin som bajsar runt mig i soffan under VM 94, och sen klipper man liksom sorgen då, och så klipper man till swishen. Ja. Här har du 2,5 dollar.
Ja, gåshud. Det här gör vi någonting av.
Här har vi berättelsen om mitt liv.
Vad hände med morsan sen då? Lever hon eller?
Hon är jättedöd. Som bröst. Hon gillar hennes bröst. Tråkigt.
Ja, tråkigt.
Nu är de tillsammans i himlen.
Och drar så jävla mycket och kola och knulla va?
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.